Vi har nu kommit fram till halvvägs av säsong 4 och innan vi sätter igång med dagens avsnitt så har vi en rolig nyhet. Vi har nämligen blivit nominerade som årets podd på Guldpodden.
Precis, så att om ni tycker om att lyssna på den här podden så får ni jättegärna gå in på guldpodden.se och rösta på vår podd. Och det går att göra det fram till
28 november.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det som gjorde att jag fick hjälp, det var nog framför allt relationen jag hade med min partner. Att jag förstod att om jag fortsätter leva så här så kommer jag bli ensam. Och jag vill inte bli det.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Sheila Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket om ätstörningar, första delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idag, Kilan, ska vi prata om ett ämne som på många sätt kan kännas lite obehagligt att närma sig eller lite känsligt på vissa sätt, och det är om ätstörningar.
Precis, och när det är ett känsligt ämne så kan man ju hantera det på lite olika sätt. Ett sätt är att inte närma sig det överhuvudtaget och inte prata om det, men som bekant så är det inte riktigt så vi jobbar.
Ja, och vi kommer förstås så närma oss det här ämnet så som vi även tidigare har närmat oss ibland då väldigt känsliga ämnen. Vi försöker ha stor respekt för och med en nyfikenhet för ämnet.
Jag heter Anna Ovsjannikov. Jag har varit frisk från min ätstörning i ungefär 5 år.
Anna är 29 år och bor i Stockholm. Hon arbetar för föreningen Frisk och Fri.
Alltså det är ganska svårt att säga precis hur det började. Det finns liksom... Jag tror att det började successivt. Från att jag var ganska ung. Jag tror att det kanske började till och med när jag gick på gymnasiet. Men jag fick väldigt mycket ångest och prestationsångest när jag gick på gymnasiet, framförallt och högstadiet. Jag tror att det var där någonstans som det hela började. Men sen så utvecklades väl en ätstörning från det. Och jag tror att det var ett lite så ögonblick liksom i mitt liv som... Jag vet inte om det var en utlösande faktor eller om det var så att det liksom bara var det som gjorde att det blev värre. Och det var när jag hade varit ute och rest ganska länge. Och kommit hem från den resan. Jag varit borta i några månader. Och det var väldigt många som kommenterade hur jag såg ut. Och då så tror jag att det triggade liksom igång en ätstörning som förmodligen redan hade kommit igång tidigare egentligen. Men det var då liksom det eskalerade, eller vad man ska säga. Efter det gick det ganska snabbt. Jag bodde inte hemma hos mina föräldrar. Och kunde liksom bestämma över mitt eget liv väldigt mycket. Och hade inte direkt någon som sa åt mig vad jag var tvungen att göra och inte göra. Så då gick det ganska snabbt. Och jag fick också mycket bekräftelse. Så det gjorde att det förmodligen gick ännu snabbare på något vis.
Definitionen med ätstörning, det är ju att man är väldigt, väldigt upptagen av mat och kroppen i den på ett sätt som tar över hela ens liv.
Yvonne Linné von Hauswolf-Julin är docent vid Karolinska institutet och arbetar som överläkare på psykiatri Nordväst.
Det är en psykiatrisk diagnos och där finns det ju olika kriterier. Och det som de flesta har talat om är ju anorexi och bulimi. Men det finns ju också hetsätningsstörning som är en ny ätstörningsdiagnos där man hetsätter men då inte kompenserar på ett olämpligt sätt. Och sen finns det de här diagnoserna som brukar gå inom UNS, att det är nästan som anorexi och nästan bulimi, men man ändå har liksom symptom och funktionsnedsättningar som är starkt i livet i den delen.
Just det. Vad sa du om hetsätning utan... Jag hängde nog inte riktigt med.
Hetsätning utan... bulimi är ju när man hetsäter och så kompenserar man till exempel med kräkas eller laxermedel eller överdrivet motion. Och med överdrivet motion, det är kanske inte ett gympapass på Frisk och Svettis utan man faktiskt kompenserar för att man har ätit väldigt mycket mat. Men vid en hetsätningsstörning så hetsätter man, men man kompenserar inte på det sättet. Vilket betyder ju att oftast så är de kanske i alla fall normalviktiga och överviktiga i det.
Och då undrar jag lite, det här med ortorexi, det är ju att man är kanske upptagen av att träna eller man tränar oerhört mycket. Är det liksom, det hör inte till ätstörningsparaplyt då?
Men ortorexi är ju ingen, så att säga, psykiatrisk diagnos. Det är ingen diagnos som finns i våra sjukdomssystem på något sätt. Däremot så är det ju något som patienterna ofta förknippar sig med. Man läser i tidningen och tänker att det här har jag. Problemet med ortorexi är ju då att det då inte finns specifika kriterier. Det är ganska brett vad någon förknippar med ortorexi. Många förknippar det, som du säger, med överdrivet träning eller man kan förknippa det med att man äter väldigt ren kost. Men det är så att säga ingen diagnos med diagnoskriterier eller att man har någon behandling för det hela. Däremot är det många som uppfattar sig med ortorexi, de kommer ju fylla kriterierna kanske för en restriktiv ätstörning eller anorexi. Så att det kan ju vara så att man uppfattar sig som att ha ortorexi och så har man en annan ätstörningsdiagnos. Problemet med ortorexi det är ju också att man kanske uppfattar att man har en diagnos och då vill man ha behandling för den. Och när det inte finns någon diagnos så får man ju inte den behandlingen som man kanske tycker i vården. Så där kan det uppstå ett liksom dilemma eller lite konflikt i det hela. Men Men ortorexi finns inte som diagnos i någonstans i världen.
Ja, för hur är det egentligen då? Man tänker, om man som, ja, nu pratar jag ur egen erfarenhet, men jag känner ju många med mig, kvinnor framför allt och tjejer eller ungdomar. Så jag menar, vilka kvinnor har inte bantat av och till genom livet och haft en ständig medvetenhet om mat? Så att, men var går gränsen? Är det det här när det tar över fullständigt?
Nej, men jag tror de flesta kvinnor och män har kanske tänkt på sina kroppar och funderat på, duger jag i den delen? Och det är ju så. Och i vissa perioder så är man mer intresserad av sin kropp och inte. Innan badsemestern brukar de flesta ha en period. Men det här när det tar över ens liv, att man undviker kanske att gå till skolan för att man känner sig tjock. Att man kan gå upp på morgonen och känna att man, ja, men ens kropp är normal och sen kan man liksom svälla över dagen och att tankarna hela tiden mal så att man kanske inte har normala sociala relationer. Man tackar nej till sociala sammankomster med mat i den delen och att det så att säga går över, att man inte kan liksom lägga det där åt sidan, då börjar man tala om att det är ätstörningar. Det är ju också vanligt att andra tycker att personen har problem med mat som inte är inom normalspannet, men att man själv tycker man att ja, men jag är som alla andra i den delen. Vilket gör att det kan vara problematiskt, därför man tänker att ja, men så att lever väl alla andra i den delen. Men bara för att man har tänkt på banta eller gör det eller kanske är normalviktig, så betyder det ju inte att man har en ätstörning. Eller, utan det ska så att säga vara en påverkan på livskvalitet och funktion.
Och hur vanligt är det på ett ungefär liksom i Sverige till exempel? Med, vet man det? Har man...
Ja, det vet man ju. Man brukar säga att ungefär, någonstans man tror ungefär 10% av unga tonåringar, unga vuxna har någon gång haft en ätstörning. 1% av befolkningen i snitt. Så att mer som har bulimi än anorexi.
Och hur är det, du sa just unga säger, för det är väl så, det debuterar ofta i ungdomsåren.
Ja, anorexi brukar börja i tidig tonår och bulimi brukar man säga sen tonår och tidig vuxen och hetsätning lite senare i den delen. Så att, men det är en sjukdom som brukar debutera i unga år, men det finns ingen övre gräns. Du kan debutera som 65-åring även om det är ovanligt.
Kan det vara några särskilda livsomständigheter eller sociala faktorer som kan trigga ätstörning?
Ja, man brukar prata om att vi har liksom predisponerande faktorer. Det kan ju vara genetik till exempel, att man vet att det är vissa släkter är det vanligare. Men sen brukar det finnas en utlösande faktor. Det kan vara mobbing, separationer, stress, prestation i skolan som är den här utlösande faktorn. Men alla har inte det. Ibland kan vi leta efter en utlösande faktor, men det kommer inte egentligen någon utlösande faktor. Ibland börjar det med att man första man tänker är att jag ville gå ner i vikt och kanske se bättre ut, eller att jag ville träna, och att det var liksom det första som kom. Men många beskriver ju en utlösande faktor, att en separation, att man ville göra en förändring i livet, man mådde inte bra och så tänkte man att det här skulle vara lösningen och sen gick det överstyr.
Men på tal om, för vi börjar närma oss det här med orsaker eller vad det är som liksom kan ligga bakom. Och då kommer jag ihåg när jag skulle skriva en uppsats i gymnasiet. Så vi läste lite olika böcker om så här, vad är det som ligger bakom ätstörningar. Och läste på sådana här Pro-Anna-sidor då, så här, de här hemsidor där man uppmuntrade det här. Och det som slog mig när jag läste de här böckerna var att jag tyckte att det var ganska mycket fokus på mammorna. Det som skildrades var att det var ganska mycket mammornas fel. Lite liknande det som man har pratat om vad gäller autistiska barn. Att det är kyliga mammor som inte bekräftar sina barn och sådär. Har det funnits en sån föreställning och är vi förbi den nu? Eller hur ser det ut?
Nej, men det har funnits en sån föreställning för, jag ska inte säga 30-40 år sedan, där man fokuserade väldigt mycket på föräldrar, men kanske först från mamman. Men idag är vi nog lite klokare och inser att det är inte en faktor i det hela som gör det. Utan dels de här grundläggande saker, sårbarhetsfaktorer och sen utlösande faktorer. Media brukar komma upp som en sån här faktor. Men de första fallen av anorexi, de är beskrivna på 1400-talen. Och då fanns inte Instagram eller Facebook. Nej. Det fanns inga veckotidningar. Och ändå så fall som beskrivs på olika ställen i världen med exakt likadan debut. Och då måste det ha funnits någon annan del till att... Och då, där var det kanske inte alls malet idealet på 1400-talet i den delen. Mat har ju under många år varit välfärd att visa att man kunde äta i den delen. Och ändå har de här sjukdomarna funnits. Mm. Så att vi blir den delen. Sen pratar man ju väldigt mycket om familjeklimat och så. Men det är återigen en faktor i ett del av ett pussel.
Nu i efterhand kan jag ju se tillbaka på det och förstå att de här personerna runt omkring mig gjorde ju det de kunde i, i den situationen de var i. Och många, som min familj till exempel, visste nog inte så mycket om problematiken, om ätstörningar och vad de skulle göra. Utan, och då kanske man, och då kanske de liksom så sa saker som landade hos mig på ett sätt som gjorde mig otroligt arg och ledsen. Istället för att hjälpa mig i den situationen som jag var i då.
Annas ätstörning tar upp allt mer av hennes liv. Och allt ifrån relationer till åtaganden och vardagssysslor bortprioriteras.
Alltså det tog upp varenda vaken tid, liksom minut typ, av mitt liv. Och var ett sätt för mig också att slippa tänka på annat. Det gjorde att jag inte behövde tänka på... Alltså när jag var så där sjuk, då slapp jag tänka. Jag slapp känna efter. Egentligen vad som var orsaken kanske, eller vad som gjorde att jag kände på det här sättet, eller vad som gjorde att jag hade blivit sjuk från början. Så det var min överlevnadsstrategi nästan. Så det tog upp jättestor del av mitt liv. Och... påverkade såklart relationer runt omkring mig och relationer till mig själv jättemycket. Jag försökte göra mig själv liksom oberoende av andra människor, så att säga. Och det påverkade ju mitt liv i att också att eftersom att jag inte hade några relationer och jag bara tänkte på... Jag hade ju en relation som jag fortfarande är i, alltså en kärleksrelation liksom, en partner. Och vi var tillsammans då också. Men det var ju, alltså han fick ju ta jättemycket. Och jag var liksom, tänkte bara på min, jag hade bara min sjukdom i huvudet på något vis. Och det påverkade allt jag gjorde. Och hans liv med mig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag minns någon gång, jag tror faktiskt att det var dig jag lyssnade på då, som pratade om det här med, eller möjligt tror jag det var, förklaringsmodell eller så, kring det här med att om man bantar och plötsligt går ner väldigt snabbt, väldigt mycket vikt, får snabbt resultat. Mm. Och att det skulle kunna vara som en trigger att...
Nej, men det som vi inte vet är ju, det är ju, återigen, det är många kvinnor och män som börjar på måndag och vill gå ner i vikt. Och majoriteten kommer inte hålla i det här med en till fredagen eller 2-3 veckor. Men en del kommer fortsätta. Och varför en del inte kan sluta eller få som sagt, någon slags belöningssystem i det här, det vet vi ju inte. Är det biologiska faktorer? Varför kan bli en del, så att säga, de flesta blir, om du blir hungrig, blir grinig, sur, trött. Varför får en del en slags kick och ångestlindring av det hela? Och vad är det som gör att en del av de här som slutar inte, utan börjar hetsäta, kommer in en cirkel av kräk, det vet vi inte i den delen. Men en del får ju en väldig belöning av det här att gå ner i vikt. Och får det också, kan ju beskriva den här ångestlindrande känslan av att det är bättre än narkotika, bättre än alla ångestlindrande, men så pass farligt, och att man kan svälta sig ner till BMI 12.
En fråga som jag har kring, jag vet inte om det gäller just särskilt anorexi eller om det spelar någon roll vilken typ det är, men ibland eller det verkar finnas ganska mycket tvångsmässiga drag också i den här sjukdomen. Mm. Gör det?
Ja, anorexi brukar finnas ganska mycket tvångsmässighet och perfektionism är studerat i den med anorexien, liksom, att vilja vara perfekt och att allt ska vara perfekt i den delen, så, och att även då kroppen ska vara perfekt enligt ett mönster. Medan bulimi är mer förknippat med impulsivitet, ADHD, den typen av beteenden. Så att ja, det finns det liksom i den. Men det betyder ju inte att det finns också anorektiker som har mer av ett impulsivt beteende. Men i stora drag, ja.
Och hur är det då med könsskillnader? För som du säger, det finns ju män som också bantar också. Mm. Men det är ju påfallande så många kvinnor som ägnar sig åt det väldigt stor del av livet. Hur är skillnaden när vi kommer till att det blir sjukligt och ätstörningar?
Nej, men det är ganska stor könsskillnad. Man brukar säga ungefär 95% av de som söker behandling är kvinnor. Man tror dock att mörkertalet bland män är större. Och det är inte så konstigt, för tills för par år sedan så var ett av kriterierna för anorexi, det var menstruationsbortfall. Det har man tagit bort idag, men det säger väl ganska mycket vi såg på diagnosen och hur men vilka som kunde få det. Det var naturligtvis så att män också kunde få diagnosen, men det gör ju också att det präglar det här med hur når vi ut till män, och det kanske inte är på sättet vi pratar om sjukdomen till kvinnor. Och det har gjorts ganska stora satsningar med att försöka nå ut till män i den delen att upptäcka ett störningsbeteende. Så att det är ett större mörkertal bland männen i den delen. Men könsskillnaden är nog ganska stor, att majoriteten är kvinnor som får den här sjukdomen. Mm.
Och om vi tittar lite på vissa av kriterierna då, för som du sa, det är väldigt upptagenhet kring det här, och sen beror ju på förstås om det är bulimi eller anorexi då. Men anorexi är väl också det här med den förvridna självbild eller svårigheten att se
Nej, men ett av kriterierna för anorexi, det är ju dels att man ska vara lågviktig, och det har vi någonstans satt gränsen att man ska ha ett BMI under 17,5. Och sen så ska man ju inte, man ska som säger vara upptagen av kroppen, och det ska ta tid, och vikten och en rädsla för att gå upp i vikt. Sen så ska man ju också, ett av kriterierna det är ju att man inte förstår hur allvarligt sjuk man är i sin sjukdom. Att den låga vikten kan ge problem. Och det brukar visa sig att det kan ju söka patienter som har BMI 12, 11. Och de kan ju förstå att de mår dåligt och behöver hjälp. Men när man pratar om att man kanske behöver inläggning akut, då backar man. Därför att man ser inte riktigt det här att man är så sjuk. Och jag brukar säga att om jag hade BMI 12 och någon sa till mig att du har BMI 12 och här är, så här ska det se ut normalt, och då skulle jag ju ligga på akuten och vägra gå därifrån. Därför att så allvarligt är det ju i den delen. Man kan ju dö i den delen, och det kan gå ganska fort om man får en infektion. Men den insikten har man inte i den delen. Och det är ju ett av kriterierna som också gör det väldigt svårt, och att vårdpersonal kan tycka att det är ganska besvärligt att nå de här patienterna för att man saknar insikter.
Mm. Ja, men det måste vara väldigt svårt, för att det som gör dig frisk är ju också det som är din största mardröm, vilket är just att gå upp i vikt om det är anorexi då.
Mm. Nej, men det är det ju. Du ska ju möta det som ger dig ångest. Och jag börjar säga, skillnad för om du spindelfobi där du kanske går till terapeuten och kanske visst ska en gång om dagen utmana, men här är det 6 gånger om dagen och du ska gå upp i vikt hela tiden, vilket gör att det blir ju väldigt, väldigt mycket ångest som du måste hantera. Och det är lätt att tänka, jag gör det imorgon, på samma sätt som man ska gå ner i vikt, att jag gör det imorgon, och då skjuter man det ifrån, och att man då kanske bagatelliserar hur allvarligt det är i den delen. Så att det är en väldigt, det är en ångestsjukdom, och där du ska möta det som du är mest rädd för hela tiden. För om man tänker sig att man ska gå upp kanske 15-20 kilo, och man går upp ett halvt kilo i veckan. Det är ganska många veckor du ska kämpa på i den delen. Och det kanske också då för att överleva och inte dö. Mm.
Och jag tänker lite också precis, hur ser behandlingen ut för... till att börja med, är det här en specialistangelägenhet? Är det så att man, eller sköts det här på vårdcentralen?
Men man kan väl säga att svårare fall är ju definitivt en specialistangelägenhet. Vårdcentralen ska ju känna till och kunna screena och upptäcka fall i den delen. Men i de flesta delar av Sverige så har man specialistkliniker eller specialistteam. Förvånansvärt få patienter läggs ju in mot vad man tror. Och förvånansvärt få patienter vårdas ju på tvångsvård mot vad många tror i den delen. Men barn, unga under 18 år är definitivt ett specialistfall när det kommer till anorexi. Därför att de är ju också oftast i en väldigt skör period där man ska växa och gå upp i vikt. Och man ska få mens och man är tjej och så i den delen.
Hur ser det ut när man är tvångsinlagd då? Vad består själva behandlingen av då?
Återigen, få är tvångsinlagda där, men i början så är ju det är mat. Det är mat, vila och ångesthantering i grunddelarna, därför att det är det du behöver. Är du väldigt lågviktig så har du inte heller de kognitiva förmågorna riktigt. Hjärnan behöver mat för att fungera, vilket gör att du kan inte riktigt bedöma delen. Många kan ju tycka att till exempel att om man är så sjuk att man har BMI 12, att man borde få terapi. Och det ska man också absolut ha, men det är inte det som hjälper vid så låga, utan det är först annat för sig näring och mat i den delen. Sen när man har så lågt BMI, då kan ju man få somatiska komplikationer med mage, med hjärta. Så att det kan ju vara verkligen allvarliga saker att du måste ha i dig mat i den där medicinen. Och återigen, du har en ångest som motverkar det här, och där kan det ju handla om att du kan inte vänta så länge för att kroppen har blivit så sjuk av din sjukdom.
Ja, precis. För jag tänker också, för att kunna liksom tillgodogöra sig typ terapi, så behöver du ju precis ha en... Då måste du ju komma upp från den här svälten som du är.
Därför att det Det är ju terapeutiska metoder, men du behöver ha en fungerande hjärna. Och för att hjärnan ska fungera så behöver man denna näring. Det är så enkelt är det. Mm.
Men som du sa, de allra flesta behöver inte inneliggande vård och få hamna så långt som att det blir tvångsvård, även om det finns de fallen. Och för de då som inte blir inlagda, hur ser det ut? Vad är det liksom... Ja, är det gruppbehandlingar eller vad är det för...
Man skiljer på barn och vuxna. För barn så är det i första hand familjeterapi, att man behandlar hela familjen. Mamma, pappa i första hand och barnet i den delen. Så där finns det evidensbaserad vård, att det är det som ska ges först till barn under 18 ungefär, när man inte är vuxen. För vuxna kan det se lite olika ut. Grunden är ju en KBT-behandling. Och den kan ske i grupp och den kan ske individuellt. Men all behandling, oavsett, det bygger på det här att det är maten som är det man börjar med. Att man behöver komma tillbaka till att få en regelbunden matrytm med 3 huvudmål och 3 mellanmål. Och att det ska vara så mycket mat som kroppen behöver. Så är du underviktig så behöver du för att gå upp i vikt, och är du normalviktig så behöver du för att stabilisera vikten. Och sen jobbar man mycket med i de här terapierna. Det handlar ju om det här med att våga ta in. Det oftast handlar om att man har förbjuden mat i den som man är, oavsett om man har anorexi eller bulimi, så är det oftast att mat som man inte får äta att introducera. Och sen lite grann hjälpmedel och... I dagens läge så är vi inte så mycket på orsaker. Det kommer ju in, men det är inte så att vi grottar oss in i den här barndomen. Det är inte den som är den stora, utan det är ju oftast här och nu. Vad är det som behövs för att komma ur det hela?
Jag kände väldigt mycket skuld och skam kring hur mitt liv såg ut. Kring den jag kände mig som och den jag var, och vad liksom sjukdomen hade gjort med mig. Och jag ville inte leva så.
Efter en tid bestämmer sig Anna för att söka hjälp. Hon får diagnosen anorexia och inleder behandling.
En sån behandling, en ätstörningsbehandling, kan ju vara väldigt olika beroende på vad man har för ätstörning, beroende på var man vänder sig i landet och var man är, skulle jag säga, i sin sjukdom. Men för mig så var det ganska stort fokus på att lära mig att äta ordentligt, liksom, eller igen, eller hur man ska säga. Och ganska mycket fokus på ångest kopplat till mat och träning. Men i min behandling så gick jag igenom någon typ av process, tror jag, där jag på något sätt verkligen bestämde mig för att bli frisk. Och i början så var det jättesvårt för mig att navigera i, liksom, att jag hade hela tiden mycket kvar i det sjuka på något vis, och jag ville stanna där. Men efter ett tag så bestämde jag mig, liksom, för att nu måste jag bli frisk, och då måste jag göra det de säger till mig att göra. Även om det känns jättejobbigt och tufft och fruktansvärt, så måste jag göra det för att jag inte vill må så här dåligt, liksom. Så då gick det ganska, liksom, behandlingen efter att jag tog det typen av beslutet. Så då svarade ju min hjärna och liksom allting på behandlingen som jag fick. Så att jag tror att det som har gjort att jag är frisk och fri idag, det är nog en kombination av att jag har gått i olika typer av behandlingar och att jag har haft ett ganska stort nätverk runt omkring mig, liksom, som har stöttat mig och så.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Och hur, och läkemedel, har det någon plats egentligen i det här? Eller?
Det finns få läkemedel där det finns, så att säga, indikationen ätstörning. Vi har fluoxetin som har indikationen bulimi. Det tror jag är att man har gjort studier på fluoxetin och därmed har man fått indikationen. I USA är Elvanse godkänt för hetsätningsstörning. Det är det inte i Europa av någon anledning, antagligen för att företaget inte har ansökt på det. För anorexi så finns det inga, liksom, det finns inte så att du kan stå i fass, utan där är det ju symptomlindring, att man använder SSRI för depressiva symptom, sömnmediciner och ångestlindrande mediciner i den. Så där är mer symptomlindring, men det finns inte indikationen. Men där finns good practice.
Och hur brukar det gå då, de här behandlingarna? Är det, ja, hur lång tid behöver man behandling och blir folk bättre?
Mm. Den stora faktorn är att de som patienter söker vård. Det är, när du väl har kommit till vård så är det ganska bra prognos för att bli frisk. Bättre för bulimi och hetsätning än för anorexi. Men den stora tröskeln är att få patienter att söka vård. Och bulimi och hetsätning, det är ju skamfyllda sjukdomar. Framförallt både att hetsäta men att kompensera. Det är ju ingenting som man skyltar om liksom på middagar, utan det är ju någonting man gör i smyg och som man vill gömma om man inte vill att någon ska veta om.
Jag får bara fråga, för du var inne på det här med att hetsätning också kanske mer är förenat med liksom impulsivitet. Mm. Och vad är det behandlingen gör för att komma åt det? Alltså hur kan de, hur hjälper man dem att inte agera på den impulsiviteten? Mm.
Nej, men det första är ju att se till att du inte hamnar i risksituationer, och det gör du genom att är du hungrig så är risken att du kommer hetsäta eller att du kommer börja äta saker som inte, som är lätt att överäta och övergå till hetsätning. Och det klassiska är ju att man försöker hålla igen, man äter ingen frukost, så kanske man äter en enkel sallad till lunchen, och sen där vid 3-4 då är man vrålhungrig. Och så hamnar man i affären eller någonstans där det finns, och då äter man det som finns. Och det är ju oftast kolhydrik och fettrik mat i den delen. Så att, återigen, att får du en regelbunden del där du får bort den här fysiologiska mekanismen, så har du en grundskydd. Så där börjar all behandling. Men sen jobbar man ju med allt som all impulsivitetsbehandling i den här delen, i att kan du stå ut en stund? Kan du liksom ha andra strategier än mat? Att identifiera dina risksituationer i den delen. Men det finns ju studier som visar att skattar du högt på ADHD-symptom, då är liksom din förmåga att tillgodose de behandlingsmetoder vi har idag sämre än om du har låga värden. Så att det är en faktor som är med den här impulsiviteten.
Du, jag undrar en sak, om man då blir frisk från sin ätstörning, vad är risken att hamna där igen, eller liksom återfall på äldre dagar och sådär, är det någon...
Nej, men det finns ju en risk att man återfaller, återigen, där vi har sårbarheter som ju vi inte kan plocka bort, kanske genetiska eller biologiska. Och då kan ju naturligtvis nya situationer uppkomma. En del av det brukar man ju hantera i slutet av behandling, återfallsprevention. Det brukar dela de som har varit sjuka i två grupper. Det här är man frisk för alltid, eller har man alltid liksom en liten sjuk sida av det? Och jag tror att det finns de som är, som blir helt friska första gången och som aldrig mer blir sjuka och som inte kan känna igen sig i det beteendet och nästan känner sig, men hur kunde jag bli så här sjuk? Det är ju helt galet. Och sen finns det de som kanske alltid har en liten tanke bak i huvudet och vid, ja men, situationer som är svåra i livet, får tillbaka en del av det och kanske också då går över gränsen någon gång för att utveckla en ätstörning. Men jag tänker att prognosen är ju väldigt god och att alltid gå, om man har varit sjuk, säg vid 14-15 års åldern, att alltid vara väldigt vaksam, det tror jag inte heller riktigt sunt, men att det kan hända.
I nästa avsnitt så kommer vi fortsätta att lyssna på intervjun med Yvonne och vi kommer också fortsätta höra Annas historia.
Ja, precis. Och i nästa vecka så kommer vi prata mer om missuppfattningar och myter kring ätstörningar. Vi kommer också prata lite om populärkultur och vad man kan göra som anhörig och vad det finns för olika typer av varningstecken på att någon lider av en ätstörning.
Avslutningsvis vill vi påminna om att vi har en referenslista på vår hemsida där man kan läsa mera och där det också finns kontaktuppgifter, bland annat då till Patientföreningen Frisk och Fri, dit man kan vända sig om man själv är drabbad eller känner någon.
Det är svårt liksom att säga att någon skulle ha gjort något annorlunda. För jag tänker att man alltid gör det som man, i den livssituationen som till exempel mina närstående var i, så gjorde de det som var bäst just då för dem. Men sen finns det också en aspekt av en struktur liksom, som kan uppmuntra ätstörningar. Och där tror jag att det finns ganska mycket, där är det väldigt viktigt att vi tänker annorlunda. Och då menar jag liksom alla. För jag kunde vara med om situationer när jag var sjuk, till exempel att på mitt extra jobb när jag kom in i personalrummet så kanske det fanns fika där. Och då blev det en stor grej av att någon sa nej men jag ska inte ta någonting. Och då kunde någon annan kommentera det och säga, men gud, du ser duktig. Det skulle jag aldrig klara av. Du har sån karaktär. Man menar kanske ingenting illa med de här kommentarerna och det är på något sätt som är kanske lite svårt för mig att förstå för att jag har gått igenom allt det här och varit sjuk, någon typ av att ha konversationer. Men det är jätteproblematiskt och det är verkligen någonting som man behöver tänka på aktivt, att inte göra så, för att man vet ju inte vilka som är i det här personalrummet till exempel. Jag tror att det är verkligen, det föder liksom ätstörningstankar i vårt samhälle och det är någonting som jag tänker att hela samhället måste göra annorlunda.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Yvonne von Hauswolf-Julin och Anna Ovsianikov. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar, så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat. This